I fredags läste vi en del ur Jobs bok. Och sen så lämnade vi Job där han sitter i askan. Och så läste vi mycket i Romarbrevet 8 om denna tidsålders lidanden som hela skapelsen suckar och våndas över. Också vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar. Vi har fått anden. Och anden ger oss mycket hjälp. Uppmuntran, uppehållande kraft, läkedom, vägledning, problemlösning. Men också vi ropar. Har du inga andra problem så har du alltid din nästas. Har du inga andra lidanden så var lugn för att det finns så gott omkring dig. Om den varan runt omkring dig. Att du kommer inte ifrån lidandets realitet. Vi ska gå tillbaka till Job. Och vi läste ju i fredags den första delen av första kapitlet. Där åklagaren, alltså djävulen, kommer inför Gud i himlen. Och där det nu är ett samtal mellan de här båda. Och redan det är ju lite överraskande för oss. Vi hade för oss att Gud och djävulen låg i krig med varandra så att de aldrig kunde träffas öga mot öga. Men här står man och samtalar tydligen rätt så avspänt. Och vem talar man om? Jo, man talar om Job. Och nu är det Gud som tar upp ämnet Job på dagordningen. Har du sett min tjänare Job? Hans like finns inte i oförvitlighet och redlighet. Och på den här punkten är Gud och djävulen överens. Det är helt klart. Djävulen säger inte emot. Utan det djävulen skjuter in sig på, det är detta att det är klart att han är rättfärdig så bra som det lönar sig. Ta ifrån honom rikedomarna ska du få se hur det låter. Underförstått, nu låter det bra. Men plocka pengarna av honom. Plocka ägodelarna av honom. Beröva honom hans söner och döttrar. Då ska du få se. Alltså handlar det inte om någonting som Job har gjort. Det handlar inte ens om någonting som Job skulle kunna förebygga. Utan det handlar om att Gud och djävulen är överens om att Job är rättfärdig. De är överens om att det här är ingenting som Job kan förhindra i sitt liv. Men de är också överens om att rättfärdigheten kan inte få löna sig. Därför att om rättfärdigheten får lov att löna sig fullt ut i denna tiden, då människan ännu har valmöjlighet. Då skulle alla människor vilja bli rättfärdiga. Inte för att rättfärdighet var rättfärdighet utan för att det lönade sig. Och till det får vi dessutom förstå att vinningslystnaden är den kraft, den lockelse som för Adam bort från Gud. Den kan inte vara den kraft som för honom tillbaka till Gud. Utan det som för honom tillbaka till Gud måste vara att Adam ångrar sitt liv i vinningslystnad. Eller som Bibeln kallar det begärelse. Penningbegäret är en rot till allt ont. Första Timoteusbrevet 6 och någonting. Vinstintresset är en rot, eller kanske till och med roten. I grekiskan står det bara rot i obestämd form. Därför att man skiljer inte där på bestämd och obestämd form så som vi gör i svenska. Penningbegäret är rot till allt ont, står det. Så i gamla översättningen står det en rot och i nya översättningen står det roten. Och båda översättningarna är riktiga. Därför när skriften talar om den rättfärdiges lön så är det någonting som har med himlen att göra. Gläd er Och fröjda er och jubla på den dagen, ty eder lön blir stor i himmelen. Rättfärdigheten har en lön med sig, men om den lönade sig fullt ut redan här, då skulle människor av fel motiv lämna sina liv till Kristus. Och då skulle man ändå inte göra det för Kristi skull utan för mammons skull. Och det är nu detta som måste testas i Jobs liv. Tillhör han Gud? Är han intresserad av rättfärdigheten därför att Gud är Gud? Eller är han det för mammons skull egentligen? Och här vet vi alla med oss, om vi har den minsta lilla självkännedom, att vi kan tro att vi tillhör Gud för Guds skull tills dess att pengarna tas ifrån oss. Eller glädjen, eller lyckan, eller hälsan, eller vad det kan vara. Plötsligt är det någonting som berövas oss och vi upptäcker till vår oändliga förvåning att Gud var oss inte så kär som vi trodde. Man kan skämmas över det, man kan lida av det, men egentligen sker detta för att vi ska upptäcka någonting hos oss själva och på nytt söka Guds närvaro och Guds gemenskap i våra liv. När vi nu sedan går över till större delen av Jobs bok, det som börjar med tredje kapitlet, så är det ju långa, oändliga, jag skulle nästan inte ens vilja säga dialoger utan monologer. För alla pratar förbi alla. Så att det är långa monologer nästan som man håller här. Och ställningskriget utvecklar sig med förödande hastighet. Det går bara ett kapitel eller två så är positionerna helt klara och helt låsta. Vännerna, de har sin teologi. De säger så här, att du måste ha syndat, käre Jobb. Annars skulle du inte lida. Och Jobb håller envist fast vid att han är rättfärdig och säger istället att det här är Gud som drabbar mig orättvist. Jag har inget ont gjort och Gud låter detta ske. Och då är det intressant att se att Jobb och vännerna, de är oense om nästan allt. Men de är överens på en viktig punkt. De har båda för sig att rättfärdigheten ska löna sig. Och nu gäller det att hitta en förklaring till varför inte rättfärdigheten lönar sig. Här har man alltså en människa som lider nu. Ja, okej. För vännerna är det helt klart att vore Jobb rättfärdig så skulle han inte lida. För rättfärdigheten borde löna sig. Och då förklarar de, vänder de på biffen och så säger de så här. Att eftersom du inte uppbär lön så måste du ha syndat. Det är deras argumentering. Jobb däremot, han tänker på samma sätt fast i motsatt riktning. Jag har inte syndat och ändå lider jag. Detta är ett tillstånd som måste förklaras. Ja, det måste det om vi utgår från att rättfärdigheten måste löna sig. Men om det är så som vi har sett att det kanske den inte får lov att göra i denna tid, då är det inget tillstånd som i och för sig behöver förklaras. Utan det är bara så länge vi håller fast vid detta att rättfärdigheten måste löna sig redan nu. Så länge vi tror det, så länge sitter vi i Jobs situation. Då är hans tillstånd och hans situation något som måste förklaras. Så Jobb och vännerna är överens om att rättfärdigheten borde löna sig. Medan Gud och djävulen är överens om att rättfärdighet kan inte få lov att löna sig i denna tiden. Är ni med? Ja, det är bra. Vi kan ju provsmaka några av monologerna. Vi kan ju lyssna på Jobb först, hur han uttrycker sig. Vi slår upp 9:e kapitlet. Vi läser ett ganska långt stycke där från 11:e versen en bit in i 10:e. Och det vi får här på köpet är ju ett stycke av Jobs vrede mot Gud. Hans Guds besvikelse. Se, han far förbi mig innan jag hinner att se det. Han drar framför mig innan jag får syn på honom. Se, han griper sitt rov. Vem kan hindra honom? Vem kan säga till honom, vad gör du? Gud han drar ej tillbaka sin vrede, för honom har Rahabs följe måste böja sig. Hur skulle då jag våga svara honom, välja ut ord till att tala med honom? Nej, om jag än hade rätt, tordes jag dock ej svara. Jag fick anropa min motpart om förbarmande. Och om han än svarade mig på mitt rop, så kunde jag ej tro att han lyssnade till min röst. Ty med storm hemsöker han mig och slår mig med sår på sår utan orsak. Han unnar mig inte att hämta andan. Nej, med bedrövelser mättar han mig. Gäller det överlägsenhet i kraft? Nåväl, jag är redo. Gäller det rätt? Vem ställer mig till ansvar? Jag hade jag en rätt, så dömde min mun mig skyldig. Var jag en oförvitlig, så skulle han låta mig synas vrång. Men oförvitlig är jag. Jag värderar ej mitt liv. Jag frågar inte efter om jag får leva. Det må gå som det vill. Nu må det vara sagt. Han förgör den oförvitlige tillsammans med den ogudaktige. Om en landsplåga kommer med plötslig död, så bespottar han det oskyldigas förtvivlan. Jorden är given i det ogudaktigas hand, och en slöja sätter han för dess domares ögon. Är det ej han som gör det, vem är det då? Mina dagar hastar undan snabbare än någon löpare. De flyr bort utan att ha sett någon lycka. De ilar bort som en farkost av rör, som en örn när han störtar sig ner på sitt byte. Om jag än beslutar att glömma mina bekymmer, att låta min sorgsenhet fara och göra mig glad, så måste jag dock bäva för alla mina kval. Jag vet ju att du inte ska döma mig fri. Nej, som skyldig måste jag stå där. Varför skulle jag då göra mig onödig möda? Om jag än tvättar mig i snö och rena mina händer med lutsalt, så ska du dock sänka mig ned i pölen, så att mina kläder måste äcklas vid mig. Ty han är ej min like, så att jag vågar svara honom. Ej en sådan att vi kan gå till doms med varandra. Ingen skiljedomare finns mellan oss. Ingen som har myndighet över oss båda. Må han bara vända bort ifrån mig sitt ris, och må fruktan för honom ej förskräcka mig. Då ska jag tala utan att rädas för honom, ty jag vet med mig själv att jag inte är en sådan. Min själ är trött på livet. Jag vill ge fritt lopp åt min klagan. Jag vill tala i min själs bedrövelse. Jag vill säga till Gud, döm mig inte skyldig. Låt mig veta varför du anklagar mig. Anstår det dig att öva våld, att förkasta dina händers verk, medan du låter ditt ljus lysa över de ogudaktigas rådslag? Har du då ögon som en varelse av kött, eller ser du som människor ser? Är din ålder som en människas ålder, eller är dina år som en mans tider? Eftersom du letar efter missgärning hos mig och söker att hos mig finna synd, du som dock vet att jag inte är skyldig och att ingen finns som kan rädda ur din hand. Ja, Job, han talar starka ord om Gud här. Han pekar på de orättvisor som finns på jorden. 9 kapitlet och 24 versen. Jorden är given i de ogudaktigas hand, och en slöja sätter han för dess domares ögon. Är det ej han som gör det, vem är det då, säger han. Jag är rättfärdig. Men nej, har du fått för dig, säger han till Gud, att du ska göra mig orättfärdig, så kommer du bara att sänka mig ner i pölen tills mina kläder äcklas vid mig. Vad har jag för chans att hävda min rättfärdighet mot dig, när det inte finns någon skiljedomare som har myndighet över oss båda? Du gör med mig som du vill. Och jag tycker du gör fel. Det är vad Job säger till Gud. Och vännerna får ju skrämselhicka. Så får man inte säga, men älskade Job, det vill säga, de säger inte älskade så värst länge, utan rätt så snart så kommer det ganska hårda ord in i deras själavård. Vi kan ju lyssna lite grann på vad vännerna har att säga. 11 kapitlet, vi kan börja läsa i 13 versen. För att deras refräng är som sagt denna: du har syndat Job, fram är det bara. Bekänner du? Och här i 11 kapitlet så försöker, vem det nu är, vi ska se, det är Sofa från Nama. Han försöker få Job att bekänna synder som han inte vet om. Och när Job sätter sig på tvären, så återkommer Elifas från Teman, som vi ska läsa om en stund, och talar om för Job vilka synder han har gjort. Och i allt detta kommer vi hela tiden ihåg, Gud skröt med Jobs rättfärdighet. Så de är helt ute och cyklar. Nu vi läser först Sofa från Nama, 11 kapitlet och 13 vers. Då säger han så här till Job. Om du nu rätt bereder ditt hjärta och uträcker dina händer till honom, om du skaffar bort det fördärv som kan häfta vid din hand och ej låter orättfärdighet bo i dina hyddor, ja, då får du upplyfta ditt ansikte utan skam, du står fast och har inget att frukta. Ja, då ska du glömma din olycka, bara minnas den som vatten som har runnit bort. Ditt liv ska då stråla klarare än middagens sken, och kommer mörker på så är det som en gryning till morgon. Du kan då vara trygg, ty du äger ett hopp, du spanar omkring dig och går sedan trygg till vila. Ja, du får då ligga i ro utan att någon förskräcker dig, och många ska söka din ynnest. Men de ogudaktigas ögon ska försmäkta. Ingen tillflykt ska mer finnas för dem, och deras hopp ska vara att få ge upp andan. Du ska bara skaffa bort fördärvet. Bekänn du bara, vare sig du vet vad du ska bekänna eller inte. Det är liksom refrängen. Och vi ska lyssna lite på Elifas från teman också. Det är 22 kapitlet. För som sagt, när Job inte vet av sin orättfärdighet så talar vännerna om den för honom. De talar i mycket precisa ordalag om vad han har gjort. Andra kapitlet från början. Därefter tog Elifas från teman till orda och sa: kan en man bereda Gud något gagn så att det blir honom till gagn om någon är förståndig? Har den allsmäktige någon nytta av att du är rättfärdig eller någon vinning av att du vandrar oförvitligt? Är det för din gudsfruktans skull som han straffar dig och som han går till doms med dig? Har då inte din ondska varit stor och var ej dina missgärningar utan slut? Jo, du tog pant av din broder utan orsak. Du plundrade det utblottade på deras kläder. Åt den försmäktande gav du inget vatten att dricka, åt den hungrige nekade du bröd. För den väldige ville du upplåta landet och den myndige skulle få bo i det. Men änkor lät du gå med tomma händer och de faderlösas armar blev krossade. Därför omges du nu av snaror och förfäras av plötslig skräck. Ja, av ett mörker där du inget ser och av vattenflöden som övertäcker dig. Det är ni. De faderlösas armar blev krossade. Det är till att veta. Men alltså, det intressanta är ju att i himlen råder ett synsätt som Gud och djävulen är överens om, och på jorden ett annat. Job och hans vänner brottas med frågan: varför lönar sig inte rättfärdigheten? Och i himlen är man helt överens om den kan inte förlöna sig. Utan det är tvärtom det som måste testas i Jobs liv, om han är rättfärdig för att det lönar sig eller om han är rättfärdig för att rättfärdigheten har ett egen värde. Upplösningen på boken är ju mycket överraskande på många sätt. För Job, som utgjuter sin besvikelse på Gud, så att vännerna träder upp och på allt sätt försöker agera Guds försvarsadvokater. Vi kan tycka att ja, han har ju gjort bort sig ordentligt. Det måste ju ändå vara vännerna som har rätt, de som tar Gud i försvar. Vi slår upp i 42 kapitlet och läser den 7 versen. 7-8. Sedan Herren hade talat så till Job sa han till Elifas från teman: min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner därför att ni inte har talat om mig vad rätt är, som min tjänare Job har gjort. Och det skulle vara lätt att få den här boken att gå ihop om man bara slapp den versen, eller hur? Det är ju den som sätter myror i huvudet på oss. Gud dyker till sist upp och ger Job rätt och vännerna fel. Så ta er nu 7 tjurar och 7 vädurar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er. Och låt min tjänare Job be för er. Kanske skall jag då av nåd mot honom avstå från att göra något förskräckligt mot er till straff därför att ni inte har talat om mig vad rätt är, som min tjänare Jobb har gjort. Alltså, Gud ställer sig på Jobs sida och inte på vännernas. Och då minns vi alltså att Jobb säger så här, att Gud låter detta drabba mig utan orsak. Och vännerna säger att nej, sån är inte Gud, utan du förstår att är det någonting som drabbar dig så är det ditt eget fel. För Gud är det inget fel på. Felet sitter hos dig. Och Gud, han är så arg när han kommer, så han säger det, att det är inte säkert att jag förlåter er. Men kanske skall jag av nåd emot min tjänare Jobb förlåta er. Vi får se. Jag ska tänka på saken. För att vi ska förstå detta måste vi också jämföra med vad Gud säger till Jobb. Och då slår vi upp 38 kapitlet. För Gud säger alltså till vännerna, ni har fel och Jobb har rätt. Vad säger han nu till Jobb? Vi börjar läsa från början i 38 kapitlet. Och Herren svarade Jobb ur stormvinden och sa: vem är du som stämplar vishet som mörker i det du talar så utan insikt? Omgjorda nu som en man dina höfter, jag vill fråga dig och du må ge mig besked. Var var du när jag la jordens grund? Säg det om du har ett så stort förstånd. Vem har fastställt hennes mått? Du vet ju det. Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne? Var fick hennes pelare sina fästen? Och vem var det som la hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans jublade över alla, och alla Guds söner höjde glädjerop? Och vem satte dörrar för havet när det föddes och kom ut ur moderlivet? När jag gav det moln till beklädnad och lät töcken bli dess linda, och så vidare. Gud ställer en fråga till Jobb som är mycket viktig. Det här som står i andra versen. Vem är du som stämplar vishet som mörker? Det är Guds kommentar till Jobb. Till vännerna säger han, ni har talat illa om mig. Ni har inte talat om mig det som är sant och rätt. Till Jobb säger han så här, du har talat rätt om mig Jobb, men du har inte fattat vad det är du yttrar dig om. Du begriper inte det här. Du har visserligen rätt i det du säger, men du begriper inte det här. Du har rätt i det du säger, att jag, Gud, är allsmäktig. För det är ju vad Jobb säger. Gud har all makt och så sker detta i mitt liv. Alltså är det Gud. Och eftersom jag inte vet av någon orättfärdighet så gör Gud det utan att jag har syndat. Det är vad han säger. Och Gud säger, du har rätt Jobb. Men detta kallar du för mörker och jag kallar det för vishet. För du har inte begripit det här Jobb, du är lite för kort i rocken. Vännerna har fel och Jobb har rätt, men Jobb har inte begripit vad han yttrar sig om. Det är poängen. Och till sist, när Gud har frågat ut honom om hur mycket han begriper av Guds handlande, så kommer vi till 42 kapitlet där Jobb svarar. Vi ska läsa de första 6 verserna. Jobb svarade Herren och sa: ja, jag vet att du förmår allt och att ingenting som du beslutar är dig för svårt. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå. Men hör nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge mig besked. Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Därför tar jag det tillbaka och ångrar mig i stoft och aska. Det Jobb ångrar nu det är inte att han har stått fast vid sin rättfärdighet. Gud och Jobb är överens om att Jobb är och har varit rättfärdig. Och att inte på något sätt någon gång har hängt på att han har handlat fel eller tänkt fel eller gjort fel eller sagt fel eller på något sätt haft något fel som ledde till att det här drabbade honom. Om detta är Gud och Jobb överens. Vad är det han ångrar sig då? Jo, att det som han kallade för mörker, det är i själva verket vishet. Det har han nu förstått. Han har träffat Guds person, Gud själv. Och han har förstått att Gud har en vishet som han inte har tillgång till. Det märkliga är ju att man får aldrig tag på den visheten så länge man läser Jobs bok. Försöker vi att innanför pärmarna på Jobs bok så att säga få tag i vad som egentligen var poängen här, så får vi inte den. Och det är för att vi inte i Jobs bok får reda på vad det var för en vishet som Job stämplade som mörker och som vi så lätt också stämplar som mörker. Så därför tycker vi att Jobs bok är svår att läsa. Hade den biten funnits med som ett kapitel 43 så hade saken varit klar och vi tyckte inte att det var något speciellt konstigt med den här boken. Men nu får vi inte den visheten här och då tycker vi alltid att det känns på något sätt ouppklarat när vi läser Jobs bok. Man kommer aldrig riktigt till skott med vad det handlar om egentligen. Och den informationen den får vi först i Nya testamentet. Så vi slår upp i första Korinthierbrevet 2. Och tittar efter vad vishet är för någonting. Sjätte till åttonde verserna. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vad är detta för en vishet? Egentligen. Jo, vi snuddade vid det förra veckan och jag upprepar igen. Det är gemenskapens vishet. Allt som har med individualism att göra, det är Satans firmastämpel. För det är den brustna gemenskapen. Men den vishet som det handlar om här är en gemenskapens vishet. Och vi kan uttrycka den väldigt enkelt. Den består i att vi alla hänger ihop med varandra. Den ena människan kan lida för den andra människans synd. Och det är naturligtvis den enkla orsaken till att Jesus kan lida för våra synder. Ibland kan vi tycka så här om Jesu försoningsverk, att det är en konstig försoning. Jag menar, om Svensson blåser ett kassaskåp och alla vet att det är Svensson, så är det ju väldigt konstigt rättvist att sätta Johansson i sin kabirum. I Svenssons ställe. Kan man göra så? Ja, om Svensson och Johansson hänger ihop kan man göra så. Om de så att säga är ett siamesiska tvillingar, om ni förstår vad jag menar. Om allt det Svensson gör är också Johanssons gärning. Och allt det som Johansson gör är Svenssons gärning. Då kan man sätta dit Johansson för det Svensson har gjort. Gud ser på oss mycket mer än vi själva som en gemenskap. Och detta förhållande gör att vi har svårt att förstå principerna för hur Gud ska döma världen. Och tack och lov att vi inte behöver förstå dem. Du och hela ditt hus ska bli frälst, står det. Och man undrar ibland, betyder det alltid att mina unga kommer till himlen? Ja, vi får inte veta. Det finns ett individuellt ansvar och det finns en kollektiv välsignelse. Jag är Herren din Gud som gör nåd med tusenden när man älskar mig, säger Gud. Betyder den nåden alltid att de andra 999 också kommer till tro och blir kristna? Svar vet inte. Vi får inte veta. Gud får ha lite hemlighet för sig själv. Och det finns ingen undanflykt i det här. Att jag hankar nog in i himlen på morsans tro. Den gubben går kanske inte. Men Gud kanske är fri att välsigna många fler än vad vi väntar oss. Jag tror inte vi ska lita på det. Allra minst bygga något liv i synd ovanpå tanken att man kan slinka in på något bananskal i paradiset. Men på något sätt finns det både ett individuellt räknesätt och ett kollektivt. Och själva det kollektiva draget i skriften har vi tunnat ut väldigt mycket. Vi som lever i en väldigt individualistisk kulturmiljö. Men Jesus står där som så att säga människosonen. Inkarnationen av Gud, ja, men av hela människosläktet också på något sätt. Och allt vad vi har syndat och förbrutit oss, det kan läggas på honom. Därför att Gud räknar oss alla ändå som en gemenskap. Vilket inte betyder att alla kommer in i himlen om man inte låter synden läggas på Kristus. Men i detta livet ser vi gång på gång att den enes synd blir den andres lidande. En faders alkoholism kan bli barnens förstörda nerver. Och om det inte var så här så skulle Jesus inte kunna ta våra synder. Och detta är någonting som Gud har bestämt. Det är Guds hemlighetsfulla visdom. Det är inte ett uttryck för en Guds svaghet. Det är heller inte uttryck för en Guds ovilja. Det är bara en tingens ordning som måste råda så länge denna tidsålder består. Är ni med? Det där får nu inte Jobb veta. Och Paulus han skriver ju det så tydligt. Detta kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Det fick lov att vara en hemlighet tills det hela var över. Därför hittar du inte svaret på det här i Jobbs bok utan du hittar det först i Nya testamentet. Guds hemlighetsfulla visdom. Men Gud kan infinna sig hos Jobb och säga det att vem är du som stämplar vishet som mörker? Du begriper inte det här Jobb, jag är ledsen. Du har i och för sig rätt i sak men du begriper det inte. Det finns ändå så mycket i det här som du inte har kunskap om. Och därför har vi nog anledning att vara vänner du och jag i alla fall, trots att detta har hänt. Och det är det Jobb till sist inser. Han förstår Guds person också där han inte förstår Guds vishet. Han känner att Gud är en att ha förtroende för fastän han inte förstår Guds vägar alla gånger. Och så är det ju med oss också. Vi kan kasta oss i armarna på Gud även om vi inte begriper varför det hände som hände. Lite grann är vi ju ute efter att förstå, vad ska vi säga, styrkeförhållandena mellan Gud och djävulen. Och i fredags läste vi som ett viktigt nyckelord i sammanhanget Jakob 2:19. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Det finns nämligen inget utrymme, varken i Gamla testamentet eller Nya, för den här så vanliga kristna synpunkten att det är två ungefär jämstarka potentater som står och stångas mot varandra. Utan Gud är skyhögt överlägsen. Det finns ingen som helst jämförelse mellan honom som har skapat allt och djävulen, om han nu är en fallen ängel eller inte. Men skapad är han. Han är ingen skapare. Han är skapad. Och hur mycket han än gör uppror mot sin skapare, så är han inte jämstark med honom. Och följdriktigt är det så när vi läser Jobs bok att djävulen intar på sätt och vis en väldigt undanskymd plats. Man kan förundras över att varken Jobb eller vännerna kommer på det här med djävulen. Ingen av dem säger, det är nog bara djävulen. Är det djävulen eller är det inte djävulen? Ja, det är ju som djävulen säger till Gud i första kapitlet att... Ja, vi ska se hur det står. Räck ut din hand och rör vid allt detta som han äger. Och så står det, Herren svarade åklagaren, nåväl, allt vad han äger må vara givet i din hand. Vems hand är det? Ja, det är djävulens hand. Men icke längre än vad Gud tillåter. På samma sätt, när Jesus går på jorden är han hela tiden beskyddad. Och folk skulle stena honom och knuffa honom ut för branten och jag vet inte allt vad det var. Men de kunde inte. Varför det? Jesus var beskyddad. Men det ögonblick då fadern tar det beskyddet ifrån sonen, så säger Jesus, stunden är kommen. Min stund är nu kommen. För det fanns en stund i hans liv och han visste det från början. Det fanns en tidpunkt då beskyddet skulle tas bort och angreppet tillåtas. Och vi måste utifrån den här bilden nu ställa oss frågan, är Gud god? Svar ja. För tillät han inte denna tidens ordning att vi är delaktiga i varandra på gott och ont, då skulle inte Jesus kunna ta vår synd och vi skulle inte kunna ta emot hans rättfärdighet. Då var vi alla förlorade. Är Gud allsmäktig? Svar ja, han är allsmäktig. Djävulen kan ingenting göra utan att ha fått tillstånd. Och det finns ett beskydd över människan. Du har ju på allt sätt beskärmat honom, säger djävulen. Ja visst, han har gjort. Om inte det beskyddet fanns så satt vi inte här idag. Var det någonting som Jobb byggde upp? Svar nej. Det var det inte. Och det fanns ingenting som gjorde att Jobb skulle kunna hindra att det skyddet togs bort. Ändå måste vi i detta se att Gud är god och är allsmäktig. För vore vi inte delaktiga i varandra också, så att säga, både in till lidandets och dödens gräns, så fanns inte rättfärdigheten i Kristus. Och det fanns heller ingen frälsning att tillgå. Och detta tillstånd måste få finnas till dess att tiden är avslutad och valmöjligheten borta. Så länge människan har ett fritt val mellan ljus och mörker, så måste också denna tidsålders väsende bestå också i detta avseende. Att vi är delaktiga i varandra.